Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av YH-podden. Idag ska vi prata om YH-forum 2023.
Ja, det ska vi. Och det är faktiskt så här att jag som inte kunde vara på YH-forum tänkte fråga ut Tobias Landén då. Och jag är ju Pelle Israelsson som vanligt. För han var på, du var på YH-forum.
För ovanlighetens skull så var vi båda inte där. Ja. Kan vi väl säga.
Ja, det får vi tacka någon influensa för eller något. Ja. Jag är inte dugg av en sjuk.
Nej. Årets stora bästa händelse. Så.
Ja, visst.
Men det kommer nästa år igen.
Så. Ja, det kommer. Ja. Ja, men men då tänkte jag, när jag ska fråga ut det, vilket jag skulle ha gjort i vilket fall, så tänkte vi gör en YH-podd av det. För det kanske Precis. Är fler som har missat YH-forum.
Mm, och det måste det ha varit, för det var ju 220 deltagare, tyckte jag hörde, någonting sånt. Och vi är många fler i YH-världen. Så att ja, på det här sättet får vi ut mycket av kunskapen till alla.
Precis. Framförallt till mig då. Det är som det här är lite ego-trippa mig, så att få veta saker. Så jag tänkte väl bara börja fråga dig lite saker.
Mm.
Din generella känsla av YH-forumet den här gången jämfört med andra gången?
Men jag tror att det händer så mycket runt YH, det pratas så mycket i media och politiskt och sånt, så jag tror att det var väldigt mycket fokus på att få svaren på vad rör vi oss. Det fanns en positiv framåtanda liksom. Så det skulle jag nog säga. Medan sist vi hade YH-forum som var i början på 2022, då var vi liksom mitt i utredningen av framtidens yrkeshögskola. Det var otydligt politiskt läge. Det var mycket andra saker, så att det fanns ju en mer visionär framåtkänsla, inklusive att det var en föreläsning om AI och sådär. Så att det var ganska pepp. Bit framåtriktat är min allmänna övergripande beskrivning.
Just det. Och första dagen där så, som avslutades med en middag som jag var mest avundsjuk på. För där brukar man få mingla mest. Mm. Men innan den där middagen så var det ju faktiskt en föreläsning om AI, vad jag vet. Och sen så var det ju lite utrymme för de här utställarna, varav vi på Klok.
Ja, vi var ju sponsor utav liksom eventet och utställare. Mm.
Ja, men den här föreläsaren Fredrik, vad snackar han?
Ja, men precis. Ja, men, och Fredrik är ju, han har en jättelång och fin titel, men han är knuten till Linköpings universitet och forskar på AI och sitter med i massa europeiska råd och sånt. Jag tycker han höll en bra föreläsning på en sån här grundläggande AI-nivå. Jag tror den passade väldigt bra på det sättet. Jag tyckte han var väldigt bra på att hålla föredraget också. Mycket bra exempel och sånt. Jag som har jobbat mycket med AI kände att det var ganska basic, men jag tror inte att jag var riktigt målgruppen för det heller. Och vi hade ju också vårt erbjudande, eller vad vi ville prata. Jag fick också stå på scenen. Det var väldigt roligt att få 7 minuter och prata. Och då, vi har ju experimenterat så mycket med AI. Vi pratar inte så ofta i podden här om att vi liksom också jobbar mycket med anordnare. Det är ju det vi gör på dagarna. Vi sitter ju inte och poddar hela tiden. Då hade vi fått ut mer än 4 avsnitt om året. Men vi har ju experimenterat jättemycket med AI rent konkret för YH. Så jag visade lite demos på hur den kan hjälpa till att skriva kursplaner, generera företag som man kan ringa för avsiktsförklaringar. Den kan gå ut och leta jobbannonser, summera dem. Jag visade hur den kan analysera ansökningar. Och så pratade jag lite om det här med att vi kanske inte ska låta AI skriva ansökningar eller skriva kursplaner, men det kan vara ett jättebra stöd som minskar arbetstiden. Så jag tyckte det var kul att få konkretisera efter AI-föreläsningen lite vad man konkret kan göra på YH. För det var också mycket av frågorna han fick, är liksom, hur kommer vi igång? Hur börjar vi använda det här? För vi behöver kanske inte generera filmer med AI. Liksom, det kanske inte är där vi behöver först, utan vad är de konkreta applikationerna? Så sen pratade jag mycket med folk om det.
Ja, du fick en snygg brygga ifrån huvudföreläsaren helt enkelt.
Ja, och jag tänker lite shamelessly så här i podden också. Är det någon som är intresserad av att experimentera runt de här sakerna, så vill ju vi hitta fler anordnare att jobba med. Alltså vi vill ju få in det i den faktiska verksamheten. Vi vill inte liksom bygga ett nytt system eller kasta på någonting sånt, utan de här teknologierna finns. Frågan är ju hur vi kan använda dem på ett ansvarsfullt och bra sätt för att hjälpa YH. Och det Det var många jag hade många spännande samtal även under middagen och efteråt och sånt där. Så att, men är det fler som lyssnar på det här så tycker jag att ni ska höra av er. För det är vad jag ser att jag gör 2024. Tänker ännu mer på AI. Liksom, implementationen och moral och etik runt det här och hur vi gör det på ett schysst sätt. Liksom.
Ja, det är nästan omöjligt att bortse från det nu. Men Fredrik där, han pratade mer allmänt om AI då, eller?
Ja, han pratade allmänt om AI. Och lite bra grejer som jag tycker ändå var riktat mot YH är ju att man på EU-nivå håller på med den här AI Act där man liksom ska reglera AI i Europa. Och där man har bestämt vissa områden som är no-goes, liksom det här får vi inte göra. Och där är till exempel social scoring en sån grej, att man inte får klassificera människor med hjälp av AI. Så att till exempel ska vi ju då, nu är inte den bestämd, den håller på att förhandlas i EU och så, men vi bör ju då inte ens experimentera med att använda AI för att till exempel göra urval. För det är en social scoring. Så att det är på vägen en politisk balans av vad är okej, vad är låg risk, hög risk, var ska vi använda AI någonstans inom EU. Och det tycker jag var bra att han betonade, att det finns ett liksom juridiskt perspektiv i det här också. Det håller på att utformas sånt.
Mm. Och eftersom jag inte var med på middagen då, och sen är det klart, när du sitter vid ett bord vid middagen, då är det väl mycket du som pratar. Men jag tänkte, vad sa de andra runt bordet? Vad tog de med? Vad var snacket liksom?
Ja, varför att middagen var ju också väldigt mycket ett väldigt roligt musikquiz. Måste ge cred till Nässjö Akademin. Jag kommer inte ihåg vad han utbildningsledare som höll i det gjorde det från. Han hade ju då tagit fram en utbildningsplan med kursplaner som vi följde där det var ett musikquiz. Jag tyckte det var ett väldigt roligt grepp där också. Så det tog upp en ganska mycket av mellanrummet mellan måltiderna så där. Men vi pratade en hel del också. Vi pratade mycket om olika sätt att organisera sig. Det blir ju så att man hamnar olika personer runt ett bord, så gör alla på olika sätt. Så det är ganska mycket diskussion om ja, men vad har man för olika tjänster, hur jobbar de, hur är fördelningen där. Liksom. Så ganska mycket sånt prat blev det just vid middagen.
Ja, men då var egentligen första dagen klar där på något sätt. Det var ju andra sponsorer.
Det var ganska kort.
Ja, det var ju andra sponsorer uppe på scen också. Var det något särskilt du tog med dig därifrån?
Lite shamelessly så vill jag ju lyfta att en av sponsorerna tycker jag har något väldigt spännande med en så här standardisering av språk, urvalstester och sånt där. Det tycker jag, jag visste inte om att de fanns. Tycker det låter briljant. Liksom något som äter mycket tid för många personer med att ha en standard för hur man bedömer svenska kunskaper, engelska kunskaper, även matematikkunskaper. Det var bara det är kul att se att det finns andra företag. Så jag tycker hela idén med att det existerar sponsorer är en bra grej. Liksom. Det är ett bra sätt att komma i kontakt mellan leverantörer och skolor. Jag gillar ju alla innovationer som effektiviserar. Så. Sen ska jag nog inte rata alla liksom, sponsorerna där heller. Men just den fastnade lite i huvudet av oss här. Men det är klart att det är någonting som många gör individuellt, manuellt. Och som det finns en stor driftsfördel i. Liksom. Mm.
Var AI inblandat i det också?
Nej, det är verkligen också människor. Men så här standardisering av hur man gör bedömningarna, skapar rättssäkerhet, randomiserade prov så att inte alla får samma som inte kan läcka ut. Men jag pratade ganska mycket med dem. Det känns kul. De har ju funnits länge, så det är bara jag som inte känner till dem. Liksom. Men det är kul, tycker jag. Att träffa andra som också brinner lite för YH, fast på olika perspektiv. Olika saker man vill lösa. Så.
Ja, men det är härligt. Sen fick ni sova ett tag. Jag vet inte om det är en som du hann hem till Uppsala. Men
jag fick inte sova så mycket. För vi åt ju middag fram till typ 23. Och sen började ni igen. Och så. Men jag åkte till Uppsala fram och tillbaka. Mm.
Ja. Och då fick du träffa den nya GD:n eller?
Ja, precis. Ja. Och han, den första halvtimmen så hade han ett anförande och pratade lite om sin bild av liksom YH. Han är ju helt ny. Han har en månad, 6 veckor. Det är jättenytt. Liksom. Men han har ju satt sig in i det här i förväg också, märks det. Att han har, jag har följt lite på LinkedIn och kollat. Han har ju pratat mycket med Mia Bernhardsen som gjort utredning och sånt där. Så han känns ju välinsatt i YH. Han har ju jobbat med, från det mer politiska hållet, liksom regeringskansli, statssekreterare och så han har ju koll på det. Men han lyfte ju då lite agendan för myndigheten. Jag tycker det var bra att han var modig och vågade gå ut och och säga de sakerna. Det har ju Thomas varit duktig på tidigare också, men jag tror inte han vågade göra det riktigt i början. Jag tror att man är lite försiktig som ny GD i att peka ut en riktning. Liksom.
Thomas var lite desto tydligare i slutet, eller vågade mer i slutet.
Ja, ja,
men då är Thomas kommer ju från skolans sida, va? Men inte den här då, tror du att det blir någon
skillnad? Nej, Magnus kommer ju mer från, Magnus Wallerå tror jag han heter, nu är jag osäker på efternamnet, men han kommer ju mer från det politiska hållet, så jag upplever det ändå en tydlighet i att han förstår den delen ganska bra och var ganska balanserad i vad liksom, när myndigheten kan, det var ju Thomas jättebra på också, men han kom ju mer från tjänstemannasidan liksom så. Så kanske att man anar en visst sånt perspektiv för tid att säga, jag tror att nya GD:n är otroligt tydlig med att han just är GD också och förvaltar en myndighet nu. Så jag tycker inte han har liksom försökt göra något övertramp på något annat håll. Så. Men ändå modigt att gå ut och peka ut de liksom tre fokusområdena för 2024. Så tidigt in i tjänsten. Så mycket cred för det tycker jag.
Och vilka var de då?
Ja, det vill ju du veta. Det absolut viktigaste. Och det han sa först och det som lades kanske minst fokus på och ställdes minst frågor kring, det var ju att de kommer fokusera på LIA. Kvaliteten på LIA och att de kommer till att de tematiska tillsynerna nästa år rör LIA. Och det är nog bra. Jag tror LIA har blivit lite svajigt efter pandemin. När vi gjorde special LIA-lösningar och sånt och bolagen fortfarande lite osäkra. Och det är nog många branscher som har lite LIA-problem. Liksom så. Så kvalitetssäkring av LIA kommer ju vara en sån grej. Men den pratades inte så mycket om. Det var liksom den första punkten. Sen var det ju då ett fokusområde är, och det kommer nog löpa längre än 2024, men att de vill, målet från myndigheten kommer vara att utbildningar startar och bedrivs året runt. Att det finns för stor andel som startar på hösten. Och där betonades det då i frågestunden framförallt att det är till stor del kurser och kurspaket vi pratar om. För att de är ju väldigt flexibla i när de kan starta, hur de kan bedrivas och så. Det är tilldelningsbeslut där. Är väldigt öppet. Man får starta lite hur man vill under ett år. Och där ser de att jättemånga ändå väljer att starta i augusti-september. Och det är ju onödigt att man startar dem där. Så de var lite sådär, kan vi få sommarkurser? Kan vi få mer kurser på våren och så?
Men du kände inte att de hade tagit inspiration från våran podd där om att vi borde ha två ansökningsomgångar per år?
Nej, det frågades lite om det och jag passade på att fråga lite i pauserna också och försöka utvinna lite. Och efter att ha diskuterat lite där i pausen också med personer från myndigheten så kände jag att det finns ju ganska bra argument från myndighetens håll i att inte ha fler ansökningsgångar. Det de lyfter på scenen är väl ett av huvudargumenten. Det är ju att om de måste dela upp budgeten i två eller tre liksom delar, hur säkerställer de att det är de mest kvalitativa som blir godkända? Så de vill hellre utforska längre beviljanden eller mer flexibla beviljanden så att man kan starta på olika ställen istället för att bevilja flera gånger. Sen tror jag att de är medvetna om det vi pratade om i det poddavsnittet av att liksom belastningen för anordnarna är ju fortfarande ett problematik liksom, med att det blir en om året. Men just på kurser så vill de inte gå till flera sådana tillfällen som standard, för då känner de att det kanske blir...
Men kurser är väl två om året, va?
Nej, de kommer hålla sig till en. De har ju haft, det har varit en massa extra omgångar, så det upplevs som typ två. Men nu kommer det vara en per år. Liksom. Och så kommer beskeden i maj och så räcker det beviljandet fram till sommaren efter. Och då bad jag med ett förtydligande också, så det är start fram till sommaren efter. Så att man måste starta kurserna under senaste juni året efteråt, men de kan löpa över sommaren. Liksom.
Men det vore ju schysst då om kurserna egentligen stängde innan jul, ansökningarna.
Ja, det skulle ju sätta deadline sig lite bättre. Ja, och då kan man precis få beviljarna lite tidigare. Men jag tänker att det är statsmedlarna igen, liksom. Alltså var de tilldelas och så. Ja. Men det var ju politiker med på scenen sen i en liksom paneldiskussion, panelutfrågning kan man väl kalla det för. Och de kändes ganska lyhörda för just den problematiken. Alltså hur skapar vi stabiliteten genom att kanske från politiskt håll tänka lite annorlunda också. Alltså ge mer handlingsutrymme till myndigheten, inte leva liksom på budget till budget och sådär. Så, där.
Mm.
Så att det händer ju inte fort. Men jag tror medvetenheten finns mycket mer i politiken nu runt det också. Men vi kommer tillbaka till vad politiken sa sen också. Men den här året om en av den stora delen, och även att programmen ska gärna starta vid fler tillfällen. Alltså alla långa program behöver inte starta på hösten. De kan få starta på våren också. De lyfte också, nämnde några anordnare som de tycker har varit bra på att fördela ut och sånt där. Och tänka runt det. Jag pratade med många i pausen också om det här. Lite diskussion runt borden. Det var lite små pauser i föreläsningarna också, eller föredragen. Och det är ju fler som redan gör det. Så. Men det är för låg andel som gör det. Det är väl där myndigheten vill komma åt det. Så att de som inte experimenterar alls kan börja experimentera lite mer, tolkade jag det som. Och den tredje punkten då, den är väl den som jag tror kommer kännas av mest. Och det är att de kommer ha högt fokus på att höja examensgraden. För examensgraden sjunker. Den har sjunkit sedan pandemin och fortsätter sjunka. Och man vill ju skydda den här liksom 9 av 10 får jobb. Det är den liksom grundidén. Och den är ju nära ansluten till examensgraden.
Ja, men inte den 9 av 10 av de som tog examen har fått jobb i direktbransch.
Jo, precis. men jag tror att man också från politiskt håll då har det här trycket på att alla andra utbildningsformer mäts på examen, och då vill man att vi presterar bra också. Det ligger ju inte jättedåligt på IH, men den rör sig neråt, så man vill vända trenden. Och det tror jag det anordnare kommer behöva jobba mest med. För det som nämndes där som exempel från GD var att dels att vi måste fokusera på det, att vi måste bryta den här negativa trenden, och att de kommer, han sa också någonting, jag har skrivit ner, det är inte helt ordagrant, men någonting åt hållet, vi kommer titta på vilka anordnare som lyckas med examensgraden, att de kommer analysera det mer, att det kommer spela ännu större roll för beviljanden framåt, och hur mycket effekt det ger redan nästa år vet vi inte, men det kommer göras mer bedömning av anordnarnas förmåga att hålla en hög examensgrad. Så jag tror alla ska, om man vill vara kvar på lång sikt, så ska man fokusera på att leverera hög examensgrad.
Och det vi har sett på Klokt är ju att vi har ju nu många hela program som vi tillsätter utbildare på.
Mm.
Och där har vi sett när vi får de uppdragen, det är ju inte samma utbildare hela tiden då, utan det är ju blandat av de som är anställda hos oss. Där ser vi att det blir en bättre genomströmning.
Absolut, ja, vi har ju våra, och vi har vi inte räknat ut det, men nu på hösten så ser vi att det är extremt få avhopp, för det stora problemet för examensgraden är ju avhoppen termin ett. Alla anordnare vet ju att det är där man riskerar mest liksom. Och där ser ju vi en positiv trend för de utbildningar vi levererar i alla fall, att vi har många utbildningar har noll avhopp, och vissa har kanske ett avhopp sådär, men extremt få. Men då kommer jag fråga upp runt det här på IH-forum också, som var, kan ni sluta mäta examensgraden på antal antagna och mäta det på beviljade platser istället, så att vi faktiskt mäts på det vi får betalt för, inte på det överintaget vi gör. Och tydligt svar på tal från Margareta Land i den här frågan från myndigheten då, med att nej, det kan vi inte, för alla andra utbildningsformer mäts på det sättet, så att vi behöver mäta på samma sätt. Liksom. Och där är lite paussnack och sånt också, så vet jag att det bedrivs dialoger nu då om att kanske hitta ett tillmått. Alltså att vi mäter någon form av faktiskt, alltså verkningsgraden mäts ju också på examen och sånt där, men att man kanske ger ett nytt mått som är någon slags värdet för de här pengarna man får. Alltså att vi kan också börja mäta hur många får vi ut i jobb i relation till hur många vi fick betalt för. Och att det kanske kan etableras ett till sånt. Det är nog långt fram, och det är ingenting myndigheterna har bekräftat att de är intresserade av, men sådana dialoger finns i olika liksom, forum. Och det tror jag kan vara en bra väg att gå. Vi kan nog inte ändra ett mättal vi har haft väldigt länge, utan vi kanske måste komplettera det. Men där tycker jag också att, som vi har jobbat mycket med de skolor vi stöttar och coachar och jobbar med, liksom, så tänker jag att man behöver ju inte göra ett överintag på 10 stycken och räkna med att 10 slutar. Man kanske kan hitta sätt att behålla dem och göra lägre överintag. Alltså att vi tappar några på personliga skäl är rimligt, men har vi 35 platser, jag tror att det är helt rimligt att starta på 37 eller 38 och räkna med att tappa 2 eller 3 över hela utbildningen. Alltså det bör gå att bedriva det så, och då blir ju examensgraden hög. Alltså, vi kommer 100% är ju orimligt. Vi kan eftersträva, men vi kommer aldrig nå dit. För det är alltid någon som blir sjukskriven eller hoppar av eller känner att det var fel yrkesbana eller så. Eller som jag pratade med någon annan i pausen också. Någon paus, att det finns så många saker vi inte tänker på. Ibland är det någon som liksom hamnar i fängelse utan de studerande. Liksom. Och hur ska vi hantera det? Så att 100% är omöjligt. Men genom att göra stora överintag och räkna med stora avhopp så sänker vi ju examensgraden. Så att vi måste kanske komma ifrån den mentaliteten och hitta uppstartsstabiliteten som vi har pratat mycket om, du och jag i alla fall. Ja.
Jag tänkte på, jag vet inte om du sa det nyss och jag missade det, men jag tänkte om fanns en anledning till varför man mätte som man gör nu då?
Ja, för att alla andra skolor gör, eller alla andra utbildningsformer gör det och därför ska vi ha samma typ av mått. Det var väl det konkreta svaret i
men
det.
Vi har inget svar på varför alla andra gör det också då, så att säga.
Nej, men de finansieras ju inte på samma sätt heller. Jag tänker att högskolan mäter så, de får väl finansiering per person som klarar det istället. Så att de får ju pengar för de som, jag vet inte exakt hur högskolan finansieras, men alla mäter på examen i relation till antal antagna. Liksom. Så att vi behöver också mäta antagna mot examen.
Då skulle jag ju säga att vi inte mäts på lika sätt egentligen, för att vi inte har samma förutsättningar. För det har i universitet och högskolor, tror jag, är så som du säger, att vi där är det på ett annat sätt. Och då blir det lite konstigt för oss på EU. Som vanligt skulle jag säga då. När vi ska in i några andras system överallt hela tiden. Ja, men det var intressant. Nej,
och värt att bara lägga till där är väl att fokus på den här examensgraden och den kommer mätas på det sättet. Men myndigheten är också medvetna om att det finns en betalning för ett visst antal platser och att det finns en liksom riktig effekt per krona. Liksom. Men det är inte den som är ifrågasatt nu, utan det är den statistiska examensgraden. Så att jag tolkar det som att vi behöver minska på överintagen och hitta bättre sätt att behålla studerande. Så att jag tycker att vi ska fokusera där. Det var inte det myndigheten sa, men tolkning av det. Liksom. Mm.
Och det känner jag att det finns ju sätt att göra det. Det har ju vi bevisat många gånger, ska jag säga. Ja. Och på tal om ni vill ha hjälp med något. Så det där vet hur man gör också.
Ja, men precis.
Var det något mer som myndigheten pratade om då?
Ja, och nu är vi egentligen fortfarande bara på den här första halvtimmen, så vi får skynda på en lite, tänka. Men GD gav två konkreta besked också. Det ena var någonting jag upplevde att han lovade, och det är att schablonerna höjs med 2%. Väldigt konkret, med alla, om jag förstod det rätt, det här var bara muntlig information, han hade ingen PowerPoint eller så, så att jag tror att jag uppfattade det rätt, men för alla program som startar höstterminen 24. Så inte liksom höjning från januari på befintliga, utan från de som startar, även de som redan är beviljade. Så att gamla beviljanden kommer höjas 2% och alla nya beviljanden. Så tolkade jag det. De
får alla omgångar som startar.
Ja, de får väl gå ut med konkret information, det kommer de säkert göra, men han ville berätta det nu redan. Så. Släng in en liten julklapp kanske. Och sen så det han också pratade om, som inte, det här är ju ett politiskt beslut, men politiken är ganska överens om att expandera yrkeshögskolan, så att de räknar med att bevilja runt 3000 extra platser nu i beviljandet i januari, att det blir ett liksom tillskott i det, och att det ska till 7000 ytterligare platser på 2 år, tror jag det är. Så att det blir ju en expansion av mängden studieplatser under de närmaste åren. Och det gick ut från myndigheten för några dagar sedan också, en nyhet om det här. Var är myndigheten? Någonstans gick det ut att politiken siktar på det. Men när den budgeten är inte klar förrän 19 december eller något, så att vi vet ju inte förrän det har fattats beslut i riksdagen.
Ja, ni hade gruppdiskussioner, vad var det för något?
Det var bara såna här små diskussioner parallellt med de här grejerna också när det kom informationen från dem, för att få fram frågor sen till dem. Så att egentligen har vi inkluderat de grejerna i det här också.
Det gjorde de en annan gång också.
Men det är ganska smart, för då hinner det ju liksom tänkas lite och så kommer det mer vältänkta frågor och reflektioner och medskick och sådär. Men direkt efter GDN så var det ju Svenskt Näringsliv och Margareta Landau, som nu Hon jobbar ju som utredare, är väl hennes titel på myndigheten, va? Hon har varit med och tagit fram många av de här koncepten som kurser och kurspaket och sånt där. Men hon är ju nu på halvtid i den här vuxenutbildningsutredningen som egentligen inte berörde YH från början, men som fick ett tilläggsdirektiv då till den utredningen i höstas om att man vill införa en ny form av vuxenutbildning. Och den vuxenutbildningen ska då organiseras i YH liknande form, men var på SEQF nivå 4. Så att på komvux eller yrkesvuxnivå, men i YH-form. Så att det blir en till utbildningsform där. Så hon berättade ganska fritt om vad den utredningen har kommit fram till. De lämnade sitt definitiva leverans i februari, så det var inte helt hugget i sten, men här är en massa intressanta anteckningar, men för att summera i korta drag så går de fram med ett förslag som är att etablera en ny utbildningsform som kommer heta yrkesskola istället för yrkeshögskola. Och väldigt många frågor var på just det, hur mycket namnförvirring blir det och sådär. Jag personligen är ganska positiv till det, för att jag tolkar hela den här grejen som att man vill införa det här under myndigheten. Alltså MYH får den här formen också. Och egentligen expanderar vi bara YH till SUKF nivå 4. Jag tycker det låter briljant. Sen så om vi då, för nu har vi ju redan problem med att det är så här kvalificerad eller inte kvalificerad examen, så det kommer inte spela jättestor roll. Liksom. Det kommer komma fler yrkesområden som kan bedrivas i YH-form. Jag tycker det låter jättebra. För att nu är det ju massa roller som vi inte får bedriva för att de är för låg kvalifikationsnivå på. Men människor kan inte byta yrke på den nivån. Det är ingen som kan fortbilda, liksom växla karriär till ett SUKF nivå 4 yrke då. För man måste göra det på komvux, och där är man inte välkommen om man är vuxen typ, eller liksom färdigutbildad.
Jag tänkte på, är det så att blev reaktionen, nu satt ju inte skolan med där i lokalerna, men jag tänker att jag ser framför mig konkurrens direkt mellan yrkesvux och den här nya formen.
Ja, och det är väl det som ska testas, tänker jag sen också. Men den politiska viljan med utredningen är ju att hitta omskolning. Alltså reskilling i det här. För det finns inte idag. Alltså komvux kan inte göra det. De kan hantera vuxna människor som kommer som nyanlända som ska kvalificeras in i det svenska systemet. De kan hantera de som har droppat ut från gymnasiet och kommer in. Men personer som bara vill byta karriär och redan har en gymnasieexamen prioriteras inte in till de här utbildningarna. Så vill du helt plötsligt gå och bli VVS-are i vuxen ålder och känner att du ska byta, så har du ingenstans att göra det på. Då måste du gå till en yrkesskola och ta ett mer kvalificerat jobb. Men vill du in i de här yrkena, så finns den vägen inte idag. Alltså man vill täppa det hålet. Och då vill man göra det i YH-form med ledningsgrupp och med nära näringslivssamarbete och sånt. Jag tycker det låter jättesmart. Liksom. Ja.
Och då finns det inte möjlighet att få in dig i komvux.
Nej, för då hamnar man i nationella skol, liksom gemensamma läroplaner, allt liksom den byråkratin, och dit vill man inte från det politiska hållet. Man vill in i en snabbrörlig liksom YH-värld med det här. Så att för oss i YH-världen så är det ju egentligen bara positivt. Det man kan vara rädd för är att det liksom holkar ur kvalifikationerna, men jag tror inte människor vet hur kvalificerade yrken är. Ingen känner till det här. Det är bara vi som
har det. Ja, och jag känner att det kanske blir bara tydligare. Vi är tvungna verkligen att liksom segmentera de här.
Ja.
Alltså SEQF 5, 6 och 4 mot precis. 4. Och då blir det ju väldigt mycket tydligare i målen, troligtvis.
Ja.
För det kan ju också bli så att det är många som går en yrkesskola då.
Ja.
Som sen fortsätter på yrkeshögskolan.
Precis, och många branscher har ju redan SEQF-kvalificerat in roller på 4 och på 5. Jag tänker, vi har jobbat med till exempel en trädgårdsutbildning tidigare, och där är det ju jättemycket kvalifikationer inom det området som finns på nivå 4 redan. Det var ju jättebra om samma skolor som bedriver dem idag också, alltså, kan ge under samma tak, att det inte behöver vara helt olika anordnare för saker, att man kan utbilda till hela serien av kompetens liksom.
Ja, min Lego-hjärna tycker om sånt här.
Jag tyckte också jättebra. Det kändes som att det var ganska mycket i rummet, mycket oro kring det. Men då är det så här, det här är en utredning. Det här blir realitet som en ny utbildningsform lär inte startas tidigare än 2027. Men det kommer en pilotverksamhet redan nästa år. För politiken är väldigt sugna på det här. Så att myndigheten har ju fått ett uppdrag att starta en pilot redan nästa år. Så att det kommer komma en ansökning som går kring det här med starter av ett fåtal pilotutbildningar redan i höst. Så att det kommer vara en möjlighet för YH-anordnare att försöka bedriva, den kommer kanske inte heta yrkesskola då, men SUKF nivå 4 utbildningar i YH-form i alla fall. Mm. Så det kommer ju starta ganska snart. Vi kommer ju känna av piloten i alla fall under nästa år.
Kul. Du, tiden går. Vi har, har en punkt kvar egentligen att prata om. För fika tänkte jag inte att vi ska börja prata om.
Nej. Det var gott fika. Mycket cred till YH-förbundet för bra lokaler och bra arrangerat i år igen. Så,
härligt, härligt. Men sen avslutades det hela med en paneldebatt, om jag förstod rätt.
Ja, debatt vet du. Ja, lite. Det var fyra politiska företrädare och så var det Mia Bernhardsen plus nya GD:n då, Magnus. Det verkar så att han heter Magnus, men det tror jag han heter. Så. Liksom svarade på frågor, kan man väl säga. Det har varit lite diskussioner mellan dem, men överlag höll ju många med varandra. Och det visar ju på den här samstämmigheten i politiken. De har lite olika idéer om hur mycket man ska investera i yrkeshögskolan, men alla vill expandera, alla tror på utbildningsformen. Liksom så. Och det var massa olika frågor runt det här, men mina egna anteckningar från det är egentligen bara att alla vill expandera det här. Man tror väldigt mycket på det här med kurser och kurspaketen, att det ska växa mer, att vi får mer liksom upskilling och den liksom snabba branschutbildningen så att vi håller upp kompetensen. Och sen, det var nog framför allt Centerpartiets företrädare som tog upp det här. Jag tror inte alla partierna är med om det, men han pratade ganska mycket om att vi måste plocka bort utbildningar från högskolan som inte passar där och flytta dem till yrkeshögskolan. Alltså ett större skift i det. Och vi som är YH har ju känt det där så länge. Så att, jag tyckte det var kul, för jag hamnade i mina anteckningar. Jag tror att de andra partierna är på samma spår. Det är väl en fråga om hur fort man vill göra det, på vilket sätt man vill göra och sånt. Men han citerade någon undersökning som jag inte minns vad den hette, men att det har kollats på tidigare och att det var typ 18-20% av alla högskoleutbildningar som egentligen inte hör hemma där. För att de är för praktiska och mer branschrelaterade och borde ligga i en annan form. Och det skulle ju vara en enorm volymökning av YH. Så att där är ju frågan, jag tror publiken var så här, vi klarar av en snabbare ökning. Anordnarna känner att vi har ju gjort det här, precis. Vi har gjort en ökning, bara fortsatt samma ökningstakt. Medan politiken och liksom från scenen så var det mer, vi måste göra det lugnt och tryggt så vi inte tappar kvaliteten. Och det är nog för att examensgrad och sånt sjunker, som man är lite orolig för det. Men jag tror också att YH klarar en ganska fortsatt snabb expansion. Det har ju visat sig att det har gått utan några större kvalitetsbrister. Så att man kommer ju fortsätta expandera, men i ett lagom tempo, så tolkar jag politiken och även vad myndigheten ser. Men myndigheten har ju också sagt att de har rustat för att det kan bli en snabbare expansion, att de ska klara av det. Så att jag tror hela systemet pallar ett tryck liksom. Så att det är bara stresstest.
Jag tycker jag läste någonstans i någon rapport eller någon remisskrivelse eller något sånt där, att myndigheten ändå ganska tydligt visar på att det kommer bli mer arbete för myndigheten. Det är många av ändringarna som är med i den här rapporten i alla fall. De behöver ju också säkert växa för att klara av också.
Jag sa att jag hade ett citat till här också. För Centerpartiet sitter ju inte med i regeringsställning, så att deras vilja spelar inte jättestor roll just nu. Men även hon som företrädde Moderaterna, jag tror alla de här sitter i utbildningsutskottet, så tolkade jag presentationen av dem i alla fall. Och hon sa någonting i stil med att de ser att YH kan få växa på bekostnad av högskolan. Så det handlar om rent ekonomisk prioritering. Och jag tror att de kan tänka sig att dra ner från högskol- och universitets potten av pengar till fördel för att expandera YH, att de kan se ett skift i pengarna. Och det är ju en tydlig indikation på att det kanske kommer komma mer medel. Liksom, nu har de aviserat en del de vill få in, men det finns en bred politisk överenskommelse, så det är inget parti som är emot att expandera yrkeshögskolan, och det är ju skönt. Så att det är liksom, frågan är hur fort det växer framåt. Så det tycker jag är spännande, för jag tror att det ska växa ganska mycket, mycket mer. Liksom.
Det hoppas vi. Och vi hoppas att vi kan vara ett stöd i det hela på vårat sätt.
Kan vi bara snabbt, vi ska väl avrunda, men flagga upp att det var ju lite andra presentationer också, bara jättekort om att de här Akademi Norr med Lapplands lärcenter pratade om hur de har börjat samarbeta massor av kommuner i Norrland för att dra dit anordnare och matcha med branschen för att investera så mycket pengar i gruv, metallindustri och så vidare, liksom det som finns i Norrland. De hade en jättebra dragning om de grejerna som var riktad till att vi vill ha fler anordnare här uppe. Så att de som lyssnar på det här, titta på det. Jag kommer inte ihåg vad de kallade hela projektet för, men man kan då söka på Akademi Norr eller Lapplands Lärcenter eller bara höra av sig till dem så vet de vilket projekt det är. Men de gör liksom omvärldsanalyser och grejer färdigt och så kan anordnare bara gå in och söka utbildningar där för att de vill underlätta etableringen, vilket jag tycker är jättebra initiativ. Och vi ser ju
Verkligen.
sådana samverkningar i andra delar av landet också, men det ska investeras otroligt mycket pengar i Norrlandsregionen, så är det spännande. Och även det här sömprojektet om övergång mellan högskola och yrkeshögskola rapporterade lite. Inga jättestora framsteg där, men lite spännande reflektioner kring hur framförallt då Bergsskolan som bedrivs i YH-form jobbar nu ihop med KTH och med Örebro universitet, och det var något mer där de har mappat in så att deras utbildning kan gå vidare till att sedan läsa en högskolekurs. Så att där är de överens på en utbildning kring en progression så att man kan gå vidare från en YH-utbildning och läsa vidare en master och sådär. Så lite inspirerande, men inga stora systemförändringar på gång, liksom.
Jag måste säga då, Akademi Båstad, jag gick ju en KY-utbildning hos dem och vi hade en högskolekurs i den utbildningen. Så vi fick med oss högskolepoäng också.
Och det lyftes också där att det är några som gör på det sättet att de hyr in, de tar in en högskolekurs som en uppdragsutbildning som en del i kursen, så får man vissa högskolepoäng. Och det uppmuntrades då också som ett alternativ. Men det pågår i alla fall ett projekt och massa diskussioner. Det är många högskolor som är med och vill diskutera det här. Så att det är ju en beteendeförändring på gång. Den har vi ju sett under flera år, men det var kul att höra lite återrapportering från hur det projektet rullar på också. Men inga stora, det kommer inte bli något revolutionerande stort som händer där närmaste året, liksom.
Nej.
Så väldigt matnyttigt. Det var många framtidshorisontsgrejer, det är
Ja.
min summering.
Ja, men kul, jättekul. Tack Tobias för att jag fick fråga ut dig lite här för att bli lite insatt i alla fall vad som har hänt. Ja, och det kanske är någon där ute som lyssnar på oss som inte heller var där och fick det också hoppas jag. Det var lite meningen därför vi
Ja,
spelade.
precis. Det är
Men
viktig
vi säger
information
väl
ut till alla.
tack för den här gången och ha fortsatt bra där ute i YH-världen.
Ja, tack för idag.
Hej, hej.